Ja, välkomna tillbaka till oss på Placera TV. Idag har vi inte mindre än två gäster och det är inte vilka gäster som helst. De huserar båda på Lannebo Fonder. Välkomna. Peter Lagerlöf, premiär i vår lilla studio. Lotta Stammis.
Ja,
kul att ha det här.
Ja, tack.
Tack
för att
komma. Ja, det är klart du får. Om vi ska sammanfatta läget då. Handelskrig, Brexit, vikande konjunktur, räntemarknaden skriker lågkonjunktur. Vinstrevideringarna neråt. Varför ska man äga aktier nu?
Det känns ju som att du har glömt lite.
Ja, det har jag säkert
Vi har
gjort.
Ju Iran, USA,
tack.
Italien.
Ja.
Vi har bilindustrin som har det lite tufft.
Så man ska inte äga aktier nu, eller?
Ja, men det kan man väl göra. Man kanske inte behöver äga alla aktier.
Ja, tack för att ni har tittat. Vad säger du, Peter?
Nej, jag tror att det finns ju... Det är klart, de sakerna som vi har pratat om eller nämnt redan...
Ja.
De känner vi ju till någonstans, så att jag antagligen sitter väl det någonstans i förväntningar också. Jag tror inte det finns någon som tror att vinstestimaten nästa år ska revideras upp, exempelvis då.
Nej,
men jag tror att vi har det här läget som jag tycker vi känner igen från oss egentligen, egentligen hela den här börsuppgången. Det finns mängder av olika såna här risker som man fokuserar på. Och det har egentligen inte förändrats. Och de känns ju väldigt jobbiga. Det som... Kanske jag tycker det är jobbigast att göra det här med handelskonflikten ändå. För det känns ju som hela tiden att det är ett par tweets bort så där. Så kan jag plötsligt ha vi tullar mot exempelvis europeisk bilindustri. Så här. Men det är någonstans, vi får nog lära oss stå ut med det där.
Jag tror någonstans att det här med handelskriget är det som är det tuffaste för företagen också. För när företag ska investera, då vill man ju ha förutsättningarna. Och behöver man då bygga en fabrik så vet man inte om man ska bygga den i Kina, i Mexiko, i USA eller i Europa. Och det är nog det som har bromsat upp ekonomin också, bara den här hoten om handelskrig.
Och så har du givetvis medias bevakning som gillar svarta rubriker.
Mm.
Och så blir det liksom en ond cirkel av det. Och bolagen, någonting händer, vi har inte sett det, men vi drar tillbaka investeringar bara för att det finns en osäkerhet och en oro. Bra, vi ska komma tillbaka till det där. Är ni förvånade att börsen ändå har gått så starkt då? Som den trots allt har gjort.
Ja, jag tror också man får tänka lite grann kanske längre perspektivet. Och tittar man på, det var ju en otrolig kraftig nedgång i slutet på förra året. Sen har vi som årets uppgång har vi egentligen tagit tillbaka fjolårets svaga avslutning. Tittar man på ett år så har börsen, jag tror svenska börsen upp kanske 5-7%, något liknande. Det är ju helt okej, okay, men det är inte fantastiskt.
Ja. Kanske blivit lite girigare de senaste åren att vi... hoppas på för mycket eller?
Men alltså, många är ju, man är ju van vid 20% per år, men det kan ju inte vara för evigt eller.
Vi ska ta det här med konjunkturen och som vanligt Peter så har du mer liksom en gott och blandat påse med några grafer. Jag tänkte att vi går igenom dem och vi börjar givetvis med räntan för det har ju varit extremt räntestyrt den senaste tiden och då har du den här räntemarknaden är galen, skrev du i ditt mejl. Och det här är långa obligationerna som är...
Ja, från olika, de här gamla krisländerna då i EU. Så sent som 2014 så var ju några av de här förklarade som liksom i konkurs mer eller mindre. Nu kan vi konstatera att Irland, Spanien och Portugal lånar på 10 år till 0% ungefär. Medan då Grekland lånar till 1,5 ungefär. Någonting sånt där va. Och sen så har vi då Italien som lånar under 1%. Så att Grekland lånar lika billigt eller billigare än USA exempelvis då.
Och det var inte så länge sedan de räntorna låg ganska högt upp.
Nej, och behövde ett extremt stödpaket kan vi kalla det för från ECB. När man ändrade hela förutsättningarna hur centralbanken ska arbeta. Och helt plötsligt får man köpa statsobligationer och det finns någon generell bankgaranti och allt det där. Det känns som bortblåst.
Och då finns ju den här oron då för att det här pekar på att räntemarknaden räknar med någon form av lågkonjunktur.
Ja, men jag tror att det känns väl som att om man skulle som ta, om man nu ska vara lite så här kritisk med att vi hade kanske 30 år med fallande räntor, då har räntemarknaden alltid pekat på en sämre konjunktur framöver, skulle man då kunna hårdra det hela. Och jag tror inte man ska dra in allt för mycket kring som själva konjunkturutsikterna i det här egentligen. Utan det är lite grann att man, det finns så himla många pensionsfonder som måste köpa de här papperna. Och ju lägre räntan blir desto mer måste man köpa. Det blir någon sån här självspelande piano. Så. Men jag tror konjunkturen nästa år kommer ju inte bli bra. Men jag tror inte den känns inte så kommer bli så här.
Vi kan ju titta lite grann. För det kom ju, vad var det, inköpschefsindex kom i USA. Och den var ju då lägre än jag tror alla prognosmakare hade räknat med. Så den var det. Men du hade med den här som visar global inköpschefsindex, något viktat index här. Och då finns ju en liten positiv krok där på slutet.
Just det, vi tittar noga, tar fram förstoringsglaset och ser man att augusti var lite bättre än juli.
Den klassiska fiskekroken.
Ja, ja men tittar man, jag har inte gått igenom alla länder, men tittar man i många europeiska länder så har det faktiskt upp lite grann i augusti jämfört med juli. Och även en del asiatiska länder var upp på det hållet då. Så att det finns väl lite bottenkänning i alla fall. Mm. Det var det Lotta. I morse kom det siffror kring bilförsäljning va, i Tyskland och USA. Och det verkar också som att det har varit lite sekventiellt lite bättre faktiskt.
Även i Kina också.
Ja. Kom inte Navistar med en kanonrapport igår kväll i USA? Den var väl upp jättemycket efterhand tror jag. Så illa verkar det inte gå.
Nej. Men samtidigt så pratar man ju då om, för Volvo släpper sina ACT-siffror. Ja. Det kommer ACT-siffror och det är lastbilsmarknaden i USA. Och där har man ju också sett en viss lageruppbyggnad. Så de här siffrorna var ganska svaga. Det tyder på ganska stora fall. Så jag tror många får justera ner sina prognoser på efterfrågan i USA på lastbilar. Mm.
Men i grund och botten så handlar det ändå om vad konsumenten, hur konsumenten mår. Mm. Och än så länge, förlåt, vi tar den här först. Det här måste jag lägga till på den förra grafen, va?
Just
recession
det.
Och ISM. För att människor blir väldigt chockade nu när den trillade ner under 50 i USA.
Ja.
Och sa nu kommer liksom alla möjliga stimulanser och nu är recessionen här.
Mm.
Men du menar att vi är fortfarande en ganska bra bit från riktiga recessionsnivåer?
Absolut. Och det här är ju då tillverkningsindustrin och det är ju en del utav den amerikanska ekonomin. Den stora delen är ju som konsumtion och tjänstesektorn kan man väl säga då. Och det är mycket stabilare över tid. Så att tittar man på strikt en korrelation så säger det att ISM indikerar en recession i hela ekonomin när indexet är någonstans på 44 tror jag.
Ja,
okay. I den här grafen har jag lagt ett streck på 45 och det visar sig över tid ganska bra. När det är ner mot 45 då har det nästan alltid blivit recession. Så att det finns ju en bit ifrån.
Och det som man ska komma ihåg där på när det var på de här nivåerna senast. Då var ju det efter det kraftiga oljeprisfallet som vi hade 2015-2016.
Ja. Och sen är frågan då, hur mycket påverkas det här av det bruset som är där ute? Att, liksom att bolagen blir negativa för att de har nästan berättat för dem att nu är allting så hemskt. Fast de inte, att det, förstår du vad jag menar? Att det, blir
det var en gång i forntiden så jobbade jag på, det hette faktiskt Sparbanken en gång i tiden, eller Finansparbanken. Uh-huh. Och jag var med och gjorde det här för Sverige då när det började faktiskt. Så började jag där och jobbade med inköpschefsindex exempelvis. Och jag tyckte mig se då när man sammanställde resultat att det finns den där effekten. Liksom. När det är mycket bekymmer, det är klart att då blir man mer negativ. Då. En annan effekt, och det kanske man ska vara lite och vaksam på det här, är att svarsbortfallet var ganska stort när det är semester.
Just det.
Det är ju juli som bekant i Sverige och det är augusti i Europa. Så att det här upptäcket som vi visade tidigare, lite grann i Europadrivet, så här, det finns nog kanske ett något sämre underlag kanske än vanligt, men inte desto mindre. Men klart att man påverkas av
Och det gör ju även vi konsumenter, om vi bara ser svarta rubriker. Och min uppfattning är att det pratas ganska mycket lågkonjunktur runt middagsborden nu. För att man läser om det överallt, hela tiden. Mm. Jag vet inte vad ni tycker, men då kommer vi till den här hur amerikanska hushållen mår. Och de mår förhållandevis bra fortfarande, eller hur?
Ja, tittar man på så här consumer confidence så ligger ju rätt högt alltså. Men den här grafen är ju kanske lite knepig att förklara, men i korta drag säger den så här. Att när olja eller transporter, mat, energi, räntor, när det tar en väldigt stor andel av hushållets inkomster, 41%, då har det alltid blivit recessioner.
Ja.
Och man kan också dra en slutsats att vad triggar en recession? Ja, det är när oljepriset stiger, när räntan har stigit eller någonting annat. Ja. Eller skattechocker, inte en kombination. Ja, nu kan vi konstatera att de där faktorerna är faktiskt rekordlåga då. Trump har ju sänkt skatterna. Ja.
Och räntorna ser inte ut att vara på väg upp.
Nej.
Och de har ju, på ett år har de ju fallit ganska mycket också. Så konsumenterna har ju mer köpkraft nu än för ett år sedan.
Och bensinpriset är ganska lågt. Det twittrade vår kompis Trump om här förra veckan. Att han bjöd på det här inför den här långhelgen som har precis passerat här.
Ja, den äran.
Så att vet du, det känns inte riktigt upplagt för att nu går vi in i lågkonjunktur på allvar.
Och sysselsättningen är än så länge fortsatt stabil. Får man väl ändå säga.
Det får man säga.
Ja, och det är också en viktig faktor. Ja, då är frågan hur man ska tänka kring aktier. Vi börjar med den här fantastiska grafen. Det kanske inte är förvånande. Det här är svenska börsen. Och det visar just på räntans betydelse. Vi har fastighetsindex som bara fortsätter klättra upp. Det här är på ett år, va?
Ja.
Och så har vi verkstad som står och stampar lite grann. och så är bankerna rätt ner.
Mm.
Ränta, 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 eller?
Ja, men det finns ju andra goda förklaringar också. I fastigheterna är ju mycket ett räntespel. Det ser vi ju direkt i aktiekursen också. Att så fort räntan faller, då går fastighetsaktier bra. Men i banker har ju haft mycket andra problem än bara fallande räntor. De har stigande IT-kostnader, det har varit mycket surr kring penningtvätt och ökad konkurrens från andra aktörer. Så att banker har ju inte bara drabbats av fallande räntor. Men det har vi ju sett på den danska marknaden, att där har ju räntorna fallit, så att nu börjar man ju faktiskt ta betalt för privatpersoner på bankkonton också.
Det är fascinerande. Ja. Men tyder det på att allt annat lika, att den här trenden kommer fortsätta om vi har det här ränteläget som man ändå förväntar sig, att räntorna ska vara fortsatt låga? Är det så enkelt?
Det känns lite onaturligt att fastighetsindex ska gå upp varje dag. Så har det varit de sista två veckorna. Det känns lite konstigt.
Ja, det var all time highs hela tiden där.
Men sen kan man ju också, man tar, jag tror det här är ju väldigt förstås räntedrivet som vi pratade om. Men det är klart att alla banker någonstans har problem med sin lönsamhetsutveckling. De har jobbig kostnadskurva och så finns det press på intäkterna där. Och det är ju väldigt svårt att se att det ska förändras. Så, här kommer. Så att det lär bli rimligtvis en fortsatt kostnadsfokus, kanske en ökad utsträckning. Att där man kan skära, det kommer man att skära. Mm. För att det är svårt att se att intäkterna ska stiga på något bra sätt inom banksektorn.
Mm.
Ja, men det är intressant. Vi har ju dessutom precis passerat rapportperioden. Mm. Som är, min känsla var att det var helt okej. Okay.
Mm.
Lite svagare utsikter, inte minst mot slutet av kvartalet.
Mm. Man kan säga att det var helt okej, men då hade ju många analytiker tagit ner sina prognoser inför, framförallt då inom verkstadssektorn. Men jag tyckte att nu i Q2-rapporterna, bolagen var ju betydligt mer försiktiga än vad de varit tidigare under året.
Ja.
Så att det har ju varit något skifte i slutet. Men sedan skilde det ganska mycket mellan olika bolag. De flesta bolag tyckte att det blev sämre ju mer kvartalet led, medan en del hade det lite tuffare i början och att det återhämtade sig. Så det var ganska stora svängningar.
Kan man räkna med att eftersom den här riktiga konjunkturoron, den kom väl igång någon gång i augusti, början av augusti, när den riktiga handelskonflikten liksom eskalerade.
Mm. Mm.
Att Q3 kommer bli ännu svagare vad gäller utsikten, att man kommer medvetet kommer bolagen dämpa förväntningarna, för de läser ju tidningarna precis som vi andra gör. Alltså, vad tror ni?
Hade jag varit börs-vd och varit i det här läget, man kanske inte hade gjort någonting för att skruva upp förväntningarna på kommande kvartal.
Nej,
det tror jag de kommer vara jätteförsiktiga med.
Och annars är det här med vinstrevideringarna som de har väl kommit ner hela året i princip.
Ja, det har de. Mm.
Frågan är om de är lite väl positiva för 2020. Du var inne på det tidigare, Peter.
Ja, men så är det. Jag tror att det här klassiker är väl att man inför ett nytt år. Mm. Så det är nästan alltid så att en stor majoritet av bolagen förväntas höja sina vinstmarginaler. Så ser det alltid ut.
Mm.
Jag tror fortfarande det är så att någonstans 80% av bolagen på Stockholmsbörsen förväntas ha stigande vinstmarginaler nästa år.
Precis.
Som då rimligtvis blir ett år med ganska dålig konjunktur och sånt där. Det känns som vanligt lite väl optimistiskt.
Mm.
Sen är det bara frågan om, jag tror marknaden över tiden, man brukar ju tåla att det blir lite besvikelse.
Mm.
För det vanligaste är att man är för optimistisk i början på året och sen så går det ner, förstås.
Ja.
Men så det blir det väl även nästa år rimligtvis då. Men det som är riktigt bekymmersamt för marknaden skulle vara med de här riktigt kraftiga fallen förstås då.
Mm.
Men finns det en diskrepans mellan köpsidan och säljsidan nu? Att analytiken är lite positivare medan förvaltaren kanske är lite mer nyanserade?
Så är det väl alltid.
Ja. Ni kommer mötas någonstans.
Ja, vi möts på mitten till slut tror jag.
Är börsen billig eller dyr? Eller, den sticker inte ut åt något håll egentligen? Eller?
Jag tror den är ganska, det är mittfåran va? Ja.
Mittfåran någonstans.
Mm. Fast det är ju då, det är ju väldigt stora skillnader mellan olika bolags värdering. Ja. Så det är därför jag tror man måste vara betydligt mer noggrann med vilka aktier man väljer när man köper.
Och om vi kommer in på det, hur tänker ni? Vi har pratat om fastighetssektorn, vi har pratat om banksektorn. Hur tänker ni kring allokering eller liksom sektorer? Hur funderar ni? För ni läser ju också då tidningarna som man
andra.
Ja.
kan börja undra ibland. Ja. Nej, men vi tänker ju inte i sektorer. Att vi försöker ju inte hitta någon sektor som vi vill vara exponerade mot. Utan det blir att vi betar av bolag för bolag. När vi gick in i året i våra de allokeringsfonder eller blandfonder som vi har, då hade vi ganska hög aktieandel.
Ja.
För den skruvade vi upp i slutet på förra året.
Okay.
Men sedan i takt med att konjunktursignalerna började försämras så drog vi ner aktieandelen och nu har vi en ganska så här, tråkig 50-50-position som vi ältar varenda dag och kommer inte fram till något nytt.
Är den 50-positionen historiskt låg? Eller vad ska man säga, låg aktieandel?
Ja, men det är det. Vi har jobbat tillsammans i 5 år och det är väl i det nedre spannet någonstans. Men då ska vi tänka oss att räntorna är ju betydligt lägre nu än när vi började jobba ihop för 5 år sedan.
Just det.
Så att det speglar ju också alternativa, alltså börsen speglar ju alternativa avkastningar. Det är ju extremt svårt att få avkastning på räntemarknaden. Jag tror att Atlas Copco ställde ut en 10-årig obligation förra veckan. 10 år och jag tror de bara får betala 20 eller 30 punkter för det. Tänk ett cykliskt verkstadsbolag. Ja. Betala inte mer för att finansiera sig på räntemarknaden. Nej,
men kommer TINA då fungera om även tillväxten går ner? Förstår du vad jag menar?
Ja, men då kommer nog ske, jag tror att då kommer nog ske ett skifte på börsen.
Ja.
Så är det nog. Men så, ja, man kan väl tillägga också hur vi, att ibland har man ju en stark uppfattning, nu ska börsen upp nu, eller nu ska börsen ner. Jag tror att givet den osäkerheten som finns just nu så känns det dumdristigt att ta de här stora betten. Man kanske vill ha lite grann på fötterna innan man vågar ta det där bettet. Då. Men rimligtvis så får vi en upptidning utav de här handelskonflikterna, är klart att då kommer ju cykliskt gå jättebra. Ja. Så är det. Och då kommer ju inte läkemedel och fastigheter att performa i en sån miljö.
Men sen får man ju vara lite flexibel när man förvaltar den här aktiedelen som vi har i fonden också. Mm. Det är ju inte så att vi bara köper börsen och då köper ett index, utan vi kan ju välja vilka bolag vi äger. När vi gick in i året var nog 5 av de 10 största innehaven verkstadsaktier.
Ja.
Nu är det 1. Och så har vi köpt mycket.
Vilket då? Får jag fråga det?
Sandvik har vi ganska mycket. Nu är det istället bolag som AstraZeneca och Novo Nordisk som ligger i toppen. Det säger ju också någonting om vad man tror om konjunkturen.
Och annars är det den här diskussionen att bolag som har en hög tillväxt har också en hög värdering. Och högt värderade bolag med hög tillväxt kommer fortsätta ha en hög värdering.
Mm.
Det är svårare för dem med låg värdering att ta sig upp nästan.
Jo, men det ser man. Det är ju ett bra exempel på det, det är ju ett bolag som har utvecklats jätteväl de senaste åren, har höjt sina marginaler och har haft jättebra orderingång. Men som där vars aktiekurs nästan står och stampar på samma ställe som för 3-4 år sedan. Vet du vilket det är? Volvo.
Ja, men den är ju poppet på många förvaltare.
Ja, den
är ju både bland förvaltare och analytiker. Ja, men de har ju faktiskt levererat hela
tiden. Varför står de stampa, tror du?
Nej, men det är ju någon som inte tror på det. Antingen är det väldigt många utländska investerare som inte äger den, som tycker inte att man ska ha den på grund av konjunkturoro, eller så har man bättre alternativ någon annanstans. Men det är ett bolag som verkligen har förbättrats, men som står och stampar ändå och som har låga multiplar.
Och vad gäller de mindre bolagen då? Där finns ju väldigt många bolag fortfarande som har bra tillväxt och ganska höga värderingar. Jag vet att Lambro brukar gilla såna här Nibe och såna här grejer. Men de har ju också blivit väldigt volatila i samband med rapporter har vi sett.
Ja,
och Nibe som föll kraftigt på en lite svagare rapport.
Ja.
Hur tänker ni kring småbolagen? Jag tänker mig kanske att man vill ha mycket exponering mot Sverige och sånt där. Jag vet inte. Eller vill man det?
Ja, men
ja visst, vi har ju ganska mycket, vi äger exempelvis som Bravida, ju typiskt, den är i Norden kan man säga, det är ganska, men det är väldigt mycket Sverige. Det är ju inhemskt, låter lite farligt kanske att man har byggföretag som att man är beroende av det, men det är väldigt diversifierat, det är väldigt mycket tjänster i Norge.
Ja, men samtidigt tror jag många som räknar med att det kommer komma finanspolitiska stimulanser. Det blir nästa våg av stimulanser.
Ja.
Det har ju snackats om länge.
Och då brukar det ju alltid hamna en ganska stor kludd i infrastrukturprojekt. För det är ju många grejer som är eftersatta i Sverige vad gäller infrastruktur.
Och räntan är perfekt för den.
Ja, och det gynnar ju ofta bolag inom byggsektorn. Det behöver inte vara jättebra för byggbolagen, men andra bolag inom byggsektorn gynnas ju.
Men det är väl en spaning som man kan göra att det skulle kunna bli så att man kommer skapa ett större utrymme för finanspolitiska stimulanser i Europa det kommande året. kom ju små signaler ibland att man kanske skulle kunna få exkludera de här gröna investeringarna. Alltså ja. en omställning från fossilt till hållbart och energisystem och sådana saker. Tyskland har ju störst problem själva med sin omställning eftersom de har så tuffa egentligen politiska beslut att brunkolen ska bort, kärnkraften ska stängas och då blir det bara kvar vindkraft och lite annat här. Och om man då, och man behöver som ändra hela elnätet, om man helt plötsligt då tar ut det från de här budgetreglerna man har, men då kan man plötsligt få utrymme att faktiskt använda mycket mer pengar än tidigare. Och låna pengar på obligationsmarknaden om man är en europeisk stat verkar inte så komplicerat längre.
Nej.
Så jag tror, så att det känns inte helt osannolikt att det skulle kunna bli någon form av investeringsvåg i Europa.
För det känns, jag tycker de flesta jag pratar med säger att ja, de kan sänka styrräntor och de kan komma med penningpolitiska stimulanser. Men frågan är om det biter tillräckligt mycket, utan det måste komma nu finanspolitiska stimulanser för att det verkligen ska få en stimulanseffekt för länderna.
Ja.
Håller du med om det eller?
Ja, men för räntan är ju så låg redan. Alltså, vi har ju levt med nästan minusränta i flera år nu, så att du måste ju till något annat för att liksom ska ge avtryck, tror jag.
Det känns ju lite andefattigt om man nu har vi jobbat med låga räntor och köpt låga statsobligationer i åratal liksom så här. Och sen det enda man kommer på när man ska försöka och man inte lyckas få upp inflationen till de här 2%, och det enda man kommer på då är att man ska sänka dem ännu mer så här. Jag tror att det blir lite så här, vad säger man, andefattigt. Och jag tror också att det är väldigt konstigt att det inte kommer igång någon bredare diskussion om är det här verkligen rätt medicin? Alltså. Mm. Så jag tror man måste vara mer, nu har jag ju varit kreativ, men jag tror man måste vara kreativ på nytt. Jag tror den här diskussionen om helikopterpengar eller vad det kan vara, eller ja, den typen av åtgärder, att man delar ut pengar helt enkelt till hushållen, det kan man enkelt göra egentligen via penningpolitik och något annat då.
Sen gäller det bara att de allt mer polariserade politikerna kommer överens om det.
Ja. Vi är inte riktigt där än, men jag tror att det kommer komma, tror jag, en omprövning av den här politiken. Det innebär ju inte att räntan kommer gå upp, men jag tror man kommer, om man verkligen vill få skjuts i ekonomin ännu mer, då krävs det nog lite andra saker än att man ska köpa mer statsobligationer.
Ja, men man kan väl sammanfatta med att ni är försiktigt optimistiska, även fast ni har tagit ner aktieandelen lite grann. Jag tyckte ändå graferna, det var inte så att jag blev...
Nej.
Jag får ju så många sådana här bäsgrafer skickade till mig hela tiden nu från alla som vill bäsa.
Absolut.
Mm. Det känns ändå ganska positivt.
Ja, men, men det var ju som Peter sa innan att det är ju ingen som förväntar sig att det ska bli jättebra.
Nej, det är en bra nivå att börja på. Det är som min fru alltid säger till mig, ha låga förväntningar. Då blir positivt överraskad.
Ja. Det kanske är så.
Är det så hon säger?
Ja.
När du ska ge henne födelsedagspresenten?
Ja, precis.
Eller?
Men då har vi varit samman sedan nästan 30 år. Ja. Så att det funkar ju.
Men det var de här gamla sanningen då, som det brukar prata oss om ibland, att aktier är ju vintersport.
Ja,
det har vi inte nämnt det, men nu nämner vi det här för säkerhets skull. Då. Så från och med nu i slutet av september, oktober, det är då man ska ha aktier. Sen ska man sälja i mars, visst är det så.
Ja.
Det är bondepraktiken och det är en anomali som har funkat i stort sett i nästan varje år i 30 år. Sånt där. Så
och sen har väl Fed sitt möte. Nu var ju Riksbanken i torsdags här, men Fed kommer väl, det är väl nu i september?
Ja, då.
Ja, och då det kan ju hända grejer där. Och så får vi hålla koll på twittrandet förstås.
Och får se när snön börjar falla då. Winter is coming.
Vad trevligt det var det här. Kul att ni ville komma båda två. Det här gör vi gärna om. Och så följer vi upp det någon gång i vinter då, när det är vintersporten.
Vintersporten.
Det blir en vinterstudio här. Tack för att ni kom. Och tack för att ni har tittat.
Ja. Tack.